إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Vi fortsätter idag inshallah att tala om profeten Ibrahim. Och vi berättade i förra lektionen om hur Ibrahim a.s. växte upp bland sitt folk. Hur han utmanade sitt folk och kallade dem till islam. Och sedan hur Allah ta'ala räddade honom från att brännas i elden. Idag tänker vi inshallah berätta lite grann om Ibrahim a.s. vad som hände när han byggde Kaaba och hans fru Hajar. Och vi tänkte berätta om lite andra händelser från hans liv. När Ibrahim a.s. lämnade sitt folk, då hans folk inte blivit muslimer förutom ett fåtal, så begav sig Ibrahim a.s. ut på en resa. Och han reste till många ställen. I Irak, Egypten, i Sham, Palestina och så vidare. Då han inte längre kunde praktisera religionen där han bodde. Och det här är det som varje muslim måste göra. Hijra. Om man inte kan praktisera sin religion så måste man utvandra för Allahs skull. Och Ibrahim a.s. nämner i Koranen att han utvandrar för Allahs skull. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim sa, jag är på väg till min herre, han kommer att vägleda mig. Alltså jag går ut för Allahs skull från denna stad. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Han sa också, jag utvandrar till min herre, han är العزيز الحكيم. När en muslim inte kan praktisera sin religion och hindras, då måste han utvandra till ett ställe där han kan. Och Allah Ta'ala har sagt i Koranen att hans jord är stor. Det finns plats för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lärde sig att det är wajib, obligatoriskt att utvandra till ett muslims land om man inte kan praktisera religionen. Det vill säga göra salam, man får inte göra salam, man får inte fasta, kvinnor får inte ha hijab. Då måste man lämna det landet man befinner sig i. Förstår ni? Får man praktisera sin religion i ett icke-muslims land, då är det rekommenderat att utvandra. Okej? Om du kan stanna kvar här och du kan hålla fast vid religionen och kanske till och med sprida religionen, då får du stanna kvar. Men känner du att du inte får praktisera islam, så måste du flytta härifrån. Okej? Det är inte en ursäkt på domedagen att vi fick inte enligt den här lagen göra salah, eller vi fick inte ha hijab och så vidare. Som till exempel nu i vissa länder i Europa så får kvinnan inte ha hijab i skolan. Samtidigt som hon måste gå i skolan, eller hur? Annars kommer polisen och socialen. Så i det här tillståndet kan man inte bo i det landet. Förstår ni? Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också en hadith att ana bari, jag är fri från den som bor bland el mushrikin. Jag är fri från personen som bor bland mushrikin. De ska inte se varandras eldar. Yani förr i tiden man slog läger, du skulle inte vara så nära mushrikin att du kunde se deras läger. Förstår ni? Så det är starkt rekommenderat i islam att utvandra för Allahs skull till muslimska länder. Ibrahim utmanade också folket som dyrkade stjärnor. Som Allah Ta'ala nämner i surat Al-An'am i vers 75 och de som kommer därefter. Allah Ta'ala säger att vi visade Ibrahim himlarna och jordens enorma välde, så att han kunde bli bland dem som fått vishet. När natten omsvepte dem så såg han en stjärna och han sa, det här är min herre. Och vissa lärde säger att han här frågade, folket lyssnade, är det här min herre? Eller hur kan det här vara min herre? Men när det sedan försvann så sa han, jag tycker inte om dem som försvinner. Jenny, vad är det här för Gud som försvinner? Eller hur? Och när han sedan såg månen gå upp så sa han, det här är min herre. Men när den sedan försvann så sa han, om min herre inte leder mig rätt så kommer jag säkerligen att bli från dem som gått vilse. Och när han sedan såg solen gå upp Då så sa han, det här är min herre, han är ju större. Men när den sedan försvann så sa han, mitt folk, jag tar helt avstånd från allt som ni dyrkar vid Allahs sida. Jag har vänt mitt ansikte som en hanif i dyrkan till Allah, han som har skapat himlarna och jorden. Och jag hör inte till en mushrikin, jag är inte från dem som dyrkar andra vid Allahs sida. Ibrahim a.s. ville här visa folket hur fel det var att dyrka stjärnor. Yani, är det här min herre? Den här lilla stjärnan som ni dyrkar. Den försvinner. En sann Gud försvinner inte. Han är alltid där. Eller hur? Sen kommer månen. Den försvann också. Eller hur? Och sen kommer solen och den försvann också. Då sa han, jag är fri från detta. Ingen av de här kan vara min Gud. Och då borde inte heller vara era gudar. En logiskt argument. Att någonting som själv är skapat kan inte vara en Gud. Någonting som försvinner och så vidare. Eller, det här kan inte vara en Gud. Utan det här är falskt, det som ni dyrkar vid Allahs sida. Utan den sanna guden är han som har skapat himlarna, jorden och stjärnorna. Ibrahim a.s. begav sig också till Babylon. Och argumenterade med en tyrannisk kung där som kallas för Nemrod. Och det sades att den här kungen delade ut mat till folket. Man kunde gå dit och få mat. Någon slags ranson. Men Ibrahim a.s. kallade honom till islam. Och det blev en debatt mellan dem. Och den här debatten nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqarah. I slutet på surat al-Baqarah. Alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbi. An atahu Allahu al-mulk. Idh qala Ibrahim, rabbi alladhi yuhi wa yumit. Har du inte sett han som tvistade med Ibrahim och hans herre? Har du inte sett han som tvistade med Ibrahim om hans herre? Ty Allah hade gett honom kungamakt. Allah gav den här kungen Nemrod mycket makt, mycket pengar och rikedom. Men för vissa människor så blir rikedom någonting som skadar. Någonting som för dem längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Han borde vara tacksam att Allah har gett honom denna makt. Men istället blev han högmodig. Och Abraham sa till honom, min herre är den som ger liv och död. Och då så sa konungen att jag ger också liv och död. Och det sägs att konungen här, den här konungen, han tog två människor. Han sa att de här ska avrättas. Men den ena får gå, jag låter honom leva, och den andra avrättas. Kolla, jag kan också ge liv och död. Ja? Och det här är dumt. Det här är inte sant. Ibrahim han sa, Allah min herre, yuhi wa yumit. Han är den som ger liv och död. Allah ger liv från ingenting. Det finns ingenting och han låter liv uppstå. Han skapar liv. Eller hur? Och det som den här mannen gjorde när han sa, du ska inte avrättas, det är inte att skapa liv, eller hur? Och som han sa, Allah tar liv. Och när Allah tar liv kan ingen hindra. Så i alla fall den här kungen var väldigt dum och ville bara tjafsa. Han sa, jag kan också ge liv och död. Men då kom Ibrahim med någonting ännu starkare. Eller någonting som egentligen är ännu lättare än att ge liv och ta liv. Om man nu har herravälde. Och då så sa Ibrahim a.s. Allah låter solen gå upp från öster. Så kan du låta solen gå upp från väster. Fabuhita alladhi kafar. Så kungen som förnekade blev alldeles förstummad. Och Allah vägleder inte ett orättfärdigt folk. Yani om du är en sann Gud. Allah låter solen gå upp från öster. Då vill jag att du låter solen gå upp från väster. Är det möjligt? Nej. Så han blev helt knäckt den här kungen. Och Ibrahim a.s. begav sig ut från det här stället. Det sägs att den här kungen då var Nemrod. Den här högmodiga konung. Och det sägs att han var en av de fyra konungar som ägde hela jorden. Genom hela historien så har det funnits fyra konungar som har varit så mäktiga att de har styrt över hela jorden. Två av dem var muslimer och två av dem var kuffar. De som var kuffar var Nemrod och Bukhtanessar. Okay. Och de två som var muslimer, det var, vilka var de? Suleiman och Dhulqarnain. Dessa två var konungarna som styrde över muslimerna. Ja. Sen så begav sig då Ibrahim tillsammans med sin fru Sara och sin brorson Lot iväg mot Palestina. Och Lot alaihissalam bosatte sig i Sodom och Gomorra. Och det är vid kusten till Döda havet. Bland ett väldigt syndigt folk. Och inshallah, Lots berättelse kan vi ta någon annan gång. Och Ibrahim begav sig med Sara till Egypten. Och i Egypten så fick de konung, fick de problem med tyrannen som levde där. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: Ibrahim ljög bara 3 gånger. 2 av dem var för Allahs skull. En när han sa jag är sjuk, och den andra när han sa det var den stora som gjorde det. Det var det här vi talade om förra veckan, eller hur? Jag är sjuk, och vi sa det kan tolkas som jag mår inte bra av att ni dyrkar statyer. Det var den stora som gjorde det. Det var hatet till den stora som fick mig att göra det. Och det tredje ska nu berättas här. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: Ibrahim begav sig till en stad tillsammans med sin fru Sara där det fanns en tyrann. Och man sa det till den här tyrannen att det finns en man som har kommit in i stan och hans kvinna är väldigt vacker. Hon är från de vackraste av kvinnor. Och det sägs i en hadith, ni vet att Josef alaihissalam fick shatr al-jamal, han fick hälften av skönhet. Det sades också i en annan riwaya att Sara fick också en del av denna skönhet. Sara och Josef. Sara var ju, vad blir hon, Josefs en gammal farmor, eller hur? Josefs son till Jakob, son till Ishaq, son till Ibrahim. Och hans fru var då Sara. Så hon var väldigt, väldigt vacker, Sara alaihissalam. När kungen fick höra, eller denna tyrann fick höra om denna vackra kvinna, så kallade han på Ibrahim. Och han frågade, vem är denna kvinna? Och då så sa Ibrahim att hon är min syster. Och varför sa han att hon är min syster? Jo, de lärde sig så här att den här konungen, han var inte muslim, han ansåg sig ha rätten att ta alla personers fruar. Och när han gjorde det och våldföra sig, eller våldta kvinnan, så dödade också hennes man. Förstår ni? Han dödade också hennes man. Så Ibrahim alaihissalam sa att hon är min syster för att slippa dödas. Och sen det andra problemet, att han skulle våldta henne, kommer Allah ta'ala att lösa. Okej? Okay? Och det sägs också att i deras religion, det är en annan tolkning, så var det tillåtet för en man att gifta sig med sin syster. Alltså de var inte muslimer. Men i den här kungens religion så fick man gifta sig med sin syster. Okej? Okay? Brodern hade mest rätt att gifta sig med sin syster. Okej? Okay? Och att det var därför han skulle ha sagt hon är min syster. Men i alla fall, Ibrahim han sa hon är min syster. Och sen gick han till sin fru Sara och sa att det finns inga troende i detta land förutom du och jag. Och när de frågar dig om vem du är, så säg att du är min syster. Och han menade också att du är min syster i religionen. Eller hur? De är muslimer, så hon är min syster i religionen. Och när tyrannen kallade på Sara, då man hämtade henne, så ställde sig hon först, hon gjorde wudu och ställde sig och bad. Och Ibrahim alaihissalam ställde sig också och bad hemma. Och hon sa, ja Allah, jag har trott på dig. Jag har trott på din profet. Och min kyskhet är endast för min man. Så skydda mig från denna kafir. Och när den här tyrannen sen försökte ta henne och greppa henne, och igen våldta henne, så blev han förlamad. Han blev som paralyserad. Och vissa sa att han fick som ett anfall och ramlade ihop på marken. Han kunde inte röra sig. Och han säger, be till Allah, denna tyrann. Han säger till Sara, be till Allah att han ska göra mig frisk, så ska jag sluta. Jag ska låta dig vara. Så hon bad till Allah subhanahu wa ta'ala att Allah skulle göra honom frisk. Och hon sa också till Allah, ja Allah, om han dör så kommer jag att få skulden. Då kommer de att döda mig. Eller hur? Så hon bad till Allah att han blev frisk. Men så fort han blev frisk så försökte han ta henne igen. Och då fick han igen det här, han blev förlamad igen och ännu värre. Och då så sa han igen, gör mig frisk, be till Allah att göra mig frisk, så kommer jag att låta dig gå. Jag kommer inte att skada dig. Och kungen blev frisk. Och när kungen blev normal så sa han till sina vakter: vad är det här för någon, vad är det för någonting ni har hämtat? Det här är ingen människa, det här är en shaitana. Det här är en jinn. Ta tillbaka henne till hennes man och ge henne också en tjänare. Ge henne Hajar, den här kvinnan. Varför gav han Hajar till henne efter allt detta? De säger att förr i tiden, och det här var ju gamla Egypten, så respekterade man jinner väldigt mycket. Man nästan dyrkade jinner och shayatin. De hade en jättehög status i samhället. Så de tänkte, om hon är en shaitan eller jinna, då ger vi henne en gåva så kanske hon inte kommer att skada oss. Så hon fick den här gåvan, hon fick Hajar. Okej? Och Hajar är då en kvinna från kopterna. Och i alla fall, Sara gick tillbaka med Hajar till Ibrahim a.s. som stod och bad. Och i bönen så liksom gjorde Ibrahim en gest med handen. Vad hände? Och hon berättade att Allah subhanahu wa ta'ala förstörde planerna för denna kafir. Och han skänkte mig Hajar som tjänarinna. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den bevisar en viktig sak. Eller många viktiga saker. Den bevisar att Allah subhanahu wa ta'ala skyddar sina tjänare. Hur han vill. Eller hur? Från de mäktigaste av människor. Allt är möjligt. Och hadithen bevisar också att när man har en svårighet, man står inför ett stort problem, vem ska man vända sig till? Till Allah subhanahu wa ta'ala. Och speciellt genom att be. Som Allah ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri wa salah. Inna allaha ma'as sabirin. Ni som tror, sök hjälp genom att ha tålamod och genom att förrätta bönen. Allah, han är med de tålmodiga. Så har man problem så vänder man sig inshallah ta'ala till Allah i bön. Man söker hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har också berättats i en hadith. Från Ka'b ibn Malik. Där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: när ni erövrar Egypten. När ni erövrar Egypten. Och det här är också ett bevis på att det var en profetia. Att muslimerna skulle erövra Egypten. För det gjorde man inte under profeten Muhammeds liv, alaihissalam. Det gjorde man efter honom. När ni erövrar Egypten så behandla kopterna väl. För vi står i skuld till dem. För det finns ett släktband mellan oss och dem. Då Ismail var moder, eller Ismails moder kom från dem. Yani Hajar kom från dem, kom från kopterna. Förstår ni? Och den här hadith finns i Hakim. Så den bevisar att den här händelsen utspelade sig i Egypten. Vissa lärda, som Ibn Kathir nämner, håller åsikten att det fanns tre kvinnor som var profeter. Vilka är dessa? Det är en felaktig åsikt, men vilka kan dessa vara? Är någon som vet? Tre kvinnor, Amosa.
Möjligtvis Mariam.
Mariam.
Möjligtvis Asiya.
Namn. Sara och Mariam och Mosas mamma. Jag tror vissa också säger Asiya, Firauns fru. För att änglar kom och uppenbarade, eller kom och talade till dem. Men den korrekta åsikten, Allahu alam, är att de inte var profeter utan de var saddiqat. De var sanningsenliga kvinnor som hade nått den högsta nivån i iman. Ja. Ibrahim a.s. återvände sedan till det heliga landet, till Palestina. Och det sades att han bosatte sig i Hebron som ligger utanför Jerusalem. Och hans fru Sara kunde inte få barn. Men Ibrahim a.s. fick barn med Hajar. Direkt blev hon gravid. Och Sara blev svartsjuk. Så svartsjuk att hon bad Ibrahim försvinna eller ta Hajar bort från hennes åsyn. Hon klarade inte av att se henne. Så Ibrahim a.s. förde Hajar till Mekka. Och där kommer den här mycket fina och långa hadithen som handlar om hur Ibrahim och Ismail byggde Kaaba. Hajar a.s. födde Ismail. Och de begav sig då mot Mekka. Och det sägs att Ismail var ungefär 2 år. Han var i alla fall, han ammades. Och Ibrahim lämnar dem vid den platsen där man kommer att bygga Kaaba. Okej? Det fanns ingenting i Mekka på den tiden. Det var bara en dal. Berg och dal och stenar. Det fanns ingenting. Det fanns inga människor. Det fanns inget vatten. Det fanns ingenting. Så Ibrahim a.s. lämnade henne tillsammans med Ismail i den här dalen. Och han lämnade med dem en liten påse med några dadlar och lite vatten. Och sen så vände han sig och gick därifrån. Och Ismail, det vill säga Hajar, följde efter honom. Och hon sa, var ska du? Ska du lämna mig i en dal där det inte växer någonting? Det finns inga människor, det finns ingenting här. Och det sägs att hon ropade 3 gånger efter Ibrahim. Och han svarade inte. Och sen så sa hon, är det Allah som har beordrat dig att lämna mig här? Och då så sa han ja. Och då så sa hon, idhan la yudayi'una Allah. Då kommer Allah inte att försumma oss. Allah kommer inte att lämna oss. Eller hon sa, raditu billah, jag är nöjd med Allah. Och det här är en väldigt stark händelse. Ibrahim a.s. lämnar sin förstfödde son och sin fru med en påse med dadlar och lite vatten mitt ute i öknen. Ja? Ibrahim a.s. han blev inte kallad för Khalil bara så där, utan han fick genomgå många saker i sitt liv. Många prövningar. Fick lämna sin egen fru och sina barn. Alla prövade honom med att han skulle offra sin egen son för Allahs skull. Han genomgick många prövningar. Men han lämnade henne där för Allah Ta'alas skull. Ja? Han accepterar. Allah säger lämna. Khalas, då accepterar man, eller hur? Han förlitar sig på Allah. Och hon samma sak. Vad gjorde hon? Är det Allah som har sagt att jag ska vara här? Då kommer Allah att ta hand om mig. Allah kommer inte att glömma bort oss. Allah kommer att skydda oss och hjälpa oss. Och Ibrahim gick därifrån. Och sen så gick Hajar tillbaka till sin son. Och de var där då. Och när Ibrahim a.s. hade kommit mot Mekkas utkanter, så lyfte han upp händerna och bad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar 'inda baytika al-muharram Rabbana li yuqimu salat faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun. Han sa, min herre, jag har lämnat min familj, eller mina barn. Och han menar då de barnen som kommer att komma efter Ismail. I en dal där det inte växer någonting. Inda baytik al-muharram, vid ditt heliga hus. Eller grunden till ditt heliga hus. För att de ska utföra bönen, så gör så att folks hjärtan dras mot dem. Ibrahim bad här att Allah Ta'ala skulle göra så att folks hjärtan skulle dras åt Mekka. Och subhanallah, det här är någonting som är sant. Och alla nämner också det här i surat al-Hajj. Att folks hjärtan dras mot Mekka. Och sen så ber Ibrahim också och säger att försörj dem med frukter. Så att de kanske kommer att bli tacksamma. Och Allah Ta'ala besvarade denna dua. Alla slags frukter kommer till Mekka. Det kanske inte växer någonting i Mekka. Men folk från hela världen åker på pilgrimsfärd till Mekka. Och handelsmän åker förbi Mekka. Och världens mat och frukter finns i Mekka. Eller hur? Och också som vi kommer att höra sen, Zamzam kom också i Mekka. Ja. Och Ismail, Hajar, ammade sin son och åt från dadlarna och vattnet tills det tog slut. Hon blev hungrig och bebisen blev hungrig och han började att gråta och vissa säger att han nästan dog av törst. Han låg och vred sig av hunger och grät och Hajar klarade inte av att se denna syn. Så hon gick upp på Safa, berget som låg nära därintill och letade och kollade om hon såg någon människa eller någonting. Och hon såg ingenting. Och hon drog upp sin kjol eller sina kläder och sprang mot Marwa, nästa berg. Och såg ingenting. Och sprang tillbaka. Och varje gång så kollade hon på sin son. 7 varv mellan Safa och Marwa. Och ingenting hände. Och sen i alla fall så sökte hon hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och då hörde hon ett ljud. Ett ljud vid hennes son. Och när hon kollade så var det en ängel där. Och det sägs att det var ängeln Jibril alayhi salam, som grävde med vingen eller med hälen i marken. Och vatten började forsa upp från den här platsen bredvid hennes son. Strax in till platsen där Kaaba skulle byggas. Och Zamzam började då att forsa upp. Och profeten alayhi salam han sa också innan att på grund av detta så springer vi mellan Safa och Marwa 7 varv. På grund av det som Hajar gjorde så springer vi också när vi gör Hajj och Umra mellan de här två bergen 7 varv. För att minnas den här händelsen. Ja. Och när vattnet började forsa upp så gick hon fram och liksom gjorde som en liten vall eller någonting för att hindra att vattnet rann över och forsade över. Och profeten a.s. sa i en dua, han sa må Allah ha rahma över Ismails mor. Om det inte vore för det hon gjorde då skulle Zamzam vara en flod som rann. Förstår ni? Men det blev istället en brunn. Och det här vattnet, Zamzam, är världens bästa vatten. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa i en hadith: "Khayru ma'in 'ala wajhi al-ard Zamzam." Zamzam är det bästa vattnet på jordens yta. Och han sa också det är mubaraka, det är välsignat. "Wa innaha ta'amun tu'min." Det är mat som mättar och det är medicin som gör folk friska. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa också "Zamzam lima shuriba lah." Zamzam är vad det dricks för. Jag vet inte om ni minns i hadithen om himlafärden. Al-Isra wa al-Mi'raj. När man tvättade profetens hjärta alayhi salatu wasalam. 2 gånger har man tvättat profetens hjärta. Men vad tvättade man profetens hjärta alayhi salatu wasalam? Med Zamzam. Ja. Och det här bevisar att det här vattnet är det renaste och bästa vattnet som finns på jorden. Och Zamzam är vad det dricks för. Det vill säga, är du hungrig och dricker Zamzam för att bli mätt kommer du bli mätt. Så pass att Abu Dhar radiyallahu anhu, när han blev muslim, så gömde han sig i Mekka vid Kaaba. Han gömde sig ungefär en månad eller något sånt där och drack bara Zamzam. Och han sa till och med att jag fick alltså hull, jag fick vikt, jag gick upp i vikt av det här vattnet. Ja? Så det är både mat och dryck. Väldigt, väldigt välsignat vatten. Så Zamzam är vad det dricks för och det är också botemedel. Och därför brukade profeten alayhi salam hälla vatten eller Zamzam på de som är sjuka och ge det till dem att dricka. Och många lärda nämner också det här, som Ibn Qayyim och andra, att de var sjuka och provade på att endast dricka Zamzam med avsikt att bli friska och de blev friska. Andra lärda som Ibn Hajar drack Zamzam med avsikt att få bra minne och de fick bra minne. Så Zamzam är vad det dricks för. Det finns ingen speciell dua man säger utan man bara dricker och gör avsikt i hjärtat. Ja. Och sen när hon då fick den här brunnen med vatten så sa ängeln till henne la takhafu, var inte rädda. Var inte rädda att ni kommer att gå under för här kommer Allahs hus att byggas av denna pojke och hans far. Och Allah ta'ala försummar inte sitt folk. Allah lämnar inte sitt folk. Och det nämns här att huset var lite upphöjt. Och floder kom och spolade och forsade bort det som fanns vid huset. De lärda säger här att det var egentligen Adam alaihissalam som la grunderna till Kaaba. Det har berättats i vissa hadither och från vissa av salaf att det var Adam alaihissalam som la grunderna till Kaaba. Och det var också han som la grunderna till den heliga moskén i Jerusalem. För när profeten alaihissalam frågades vilken var den första moskén på jorden, då så sa han att det var den heliga moskén i Mekka. Och så sa sahabin vilken moské kom efter, då så sa han Masjid al-Aqsa i Jerusalem. Och han sa hur långt var det mellan dem? Han sa 40 år. Okej. Okay. Så om Ibrahim var den som byggde Kaaba och grunderna och Suleiman var den som byggde Masjid al-Aqsa, då finns det ett stort problem. Och där att Suleiman levde ungefär 1000 år efter Ibrahim. Så 40 år går inte ihop. Utan En tolkning som vissa lärda nämner är att det var Ibrahim a.s. eller det var Adam som la grunden till båda moskéerna. Och att det var 40 år mellan detta. Och sen så byggdes dessa moskéer upp senare av Ibrahim och Suleiman a.s. Vad hände sen? Hajar a.s. De sa tabqa Hajar wahdaha och kadhalika. Hajar stannade kvar och levde på detta sätt. Vad menas med på detta sätt? Jo, hon drack bara zamzam. Det bevisar att hon överlevde tillsammans med sin son på bara dricka zamzam. Tills det att det fanns ett folk som red förbi utanför Mekka. Resande människor från Al-Qahtan. Och de såg en fågel kretsa över ett ställe. Och då förstod de att här fanns det vatten. Så de skickade en grupp med människor för att inspektera om det fanns vatten där. Och när de kom till dalen så såg de Hajar Ismail och den här brunnen med vatten. Så de hämtade sitt folk och de frågade vänligt om de kunde få bo där eller bosätta sig där. Och hon sa ja, visst får ni det. För hon tyckte inte om att vara själv. Men hon sa, ni har inget rätt till vattnet. Det vill säga det är jag som äger det här vattnet. Och folket bosatte sig där. Och Ismail a.s. växte upp tillsammans med dessa människor som då var araber. Och de sa att han lärde sig arabiska. Och det här bevisar att Hajar, Sara och Ismail inte pratade arabiska. Okej? Utan det var dessa människor som pratade arabiska först. Men det nämns i vissa hadither att det var typ Ismail som utvecklade arabiska språket. La grunden till de här reglerna och gjorde det väldigt vackert och vältaligt språk. Okej? Men han lärde sig då språket och bemästrade språket bättre än dess folk. Och när han senare blev vuxen så gifte han sig med en kvinna från dessa människor. Och hans moder dog. Hajar dog. Och efter ett tag så kommer Ibrahim a.s. för att besöka sin son. Eller han kommer för att se efter vad som har hänt. Och han går hem till Ismail men finner att han inte är hemma. Och han frågar Ismails fru, vart är Ismail? Och hon säger att han är ute för att jaga eller hämta mat. Vissa hadither att han vallade får och vissa hadither att han jagade. Och profeten al-Islam prisade araberna för deras bågskytte. Och han sa, träna bågskytte som er fader, det vill säga Ismail. Så Ibrahim passade på att fråga hans fru, hur har ni det? Hur mår ni? Hur är det? Och då så sa hon, nahnu bishar, vi har det väldigt, väldigt svårt. Vi har det inte bra. Nahnu fi diq wa shidda, vi är fattiga. Vi har det jättesvårt. Wa shakat ilay, och hon klagade över deras tillstånd. Och då så sa Ibrahim, när din man kommer tillbaka, så hälsa till honom salam. Och be honom att byta ut dörrkaven. Den här som ligger vid ingången till dörren. Att byta ut sin dörrkaven. Så när Ismail kom tillbaka så märkte han, eller han kände på sig att någonting hade hänt. Så han sa, har vi haft någon gäst? Och då så sa hon, ja, det kom en äldre man hit. Och han hälsade på dig, han såg ut på det här sättet. Och då så sa Ismail, lämnade han något råd eller någonting? Hon sa ja, han beordrade dig att byta ut din dörrkavel. Så han sa, det här var min far som kom och han beordrade mig att skilja mig från dig. Så han skilde sig från henne. Han sa, gå till din familj, och skilde sig från henne. Och så gifte han sig med en annan kvinna efter detta. Och samma sak där, han var ute och jagade en annan dag. Och Ibrahim kom på besök. Och Ismail var inte hemma. Och han frågade, var är Ismail någonstans? Och hon sa, han är ute och jagar och hämtar mat. Och då så frågade Ibrahim, hur står det till? Hur är ert tillstånd? Och hon sa, nahnu bi khair wa sa'a. Vi har det bra och alhamdulillah, vi har mycket provision. Vi har mycket av allting. Och då frågade Ibrahim, vad har ni för mat och dryck? Hon sa, vi äter kött och vi dricker vatten. Och i vissa hadither, vi dricker mjölk. Och då så gjorde Ibrahim dua att Allah skulle välsigna dem i deras kött och i deras dryck och deras vatten. Och han sa, hälsa din man om han kommer. Ge honom salam från mig och beordra honom att behålla dörrkaven. Och när Ismail kom tillbaka så frågade, han kände också att någonting hade hänt. Och hon berättade att en man kom som var väldigt vacker. Han doftade väldigt gott. Och han frågade efter dig och hälsade på dig. Och han beordrade dig att behålla din dörrkavel. Och det här var då. Han sa, det här var min far som beordrade mig att behålla dig som fru. Och sedan så gick det en tid tills det att Ibrahim a.s. kom tillbaka en dag då Ismail satt och gjorde sina pilar. Han satt och tällde sina pilar och fixade till dem. Ni vet, man måste stoppa in fjädrar och sånt. Och Ibrahim a.s. kom och träffade sin son då, Ismail. Och han ställde sig upp och kramade sin far. Och de gör det som en far och en son gör. Vissa lärde sig, de kramade, de höll i handen. Han pussade sin far och så vidare. Och sedan så började de att bygga huset. De började bygga Kaaba. Och Ibrahim säger till sin son, ja Ismail, Allah har beordrat mig med någonting. Och det sägs här att när Ibrahim kom tillbaka till Mekka så var han 100 år gammal. Och Ismail alayhi salam var ungefär 30 år. Han sa, Allah har beordrat oss med någonting. Typ, vill du vara med? Och Ismail, han sa, gör det som Allah har beordrat oss med. Vi kommer att göra det som Allah har sagt att vi ska göra. Jag kommer att hjälpa dig. Han sa, Allah ta'ala har beordrat mig att bygga ett hus, en moské på denna plats. Och pekade på den här lilla platsen där Kaaba skulle bli. Och då började de att bygga upp grunden till Allahs första moské, till Kaaba. Ismail var den som gick och hämtade stenar. De sa, han hämtade stenar från bergen runt Mekka. Olika berg. Och det var han som liksom, vad heter det, hackade stenarna så att de blev passande. Och Ibrahim var den som la stenarna på plats. Och det sägs att man byggde Kaaba. Först då 9 dira hög. 9 sådana här underarmslängder hög. Vad kan det bli? 7-6 meter. Och 30 meter i, vad heter det? Omkretsna. Ungefär 30 dira. I omkrets. Så byggde man då Kaaba för första gången. Och också en gång när Ismail gick för att hämta stenar. Så kom en ängel ner med den svarta stenen från paradiset. Fast den svarta stenen var från början vit. Vitare än snö. Och profeten al-Islam, han sa, det var folksynder som gjorde den svart. Och den här svarta stenen satte man då fast på ena hörnet till Kaaba. Och de byggde huset. Tillsammans då. Och medans de byggde huset så gjorde de dua. Rabbana taqabbal minna. Innaka anta as-sami'ul alim. Och Allah, accepterar detta från oss. Du är den som hör. Du är den kunnande. Du är den kunniga. Du är den allvetande. Kolla, de bygger ett hus för Allah ta'alas skull. Och de ber att Allah ska acceptera det de gör. Och inte bara det. När de bygger huset så ber Ibrahim alayhi salam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger, Rabbi ja'al hada al-balada amina, min herre, gör denna plats till en helig stad, en säker stad. Wajnubni wa baniya an a'bud al-asnam, och skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. Innahunna adlalna kathira min an-nas, de har sannoliken vilselett många av människor. Här är Abu al-Anbiya, fader till profeterna. Khalil ar-Rahman bygger Allahs första moské på jorden. Han är rädd för att han och hans barn ska dyrka statyer. Och vissa av salaf sa, vem kan vara säker från kyrk efter Ibrahim? Alltså, vem kan känna sig säker från kyrk om inte Ibrahim kan göra det? Ibrahim a.s. han var rädd för kyrk. Han fruktade kyrk för sig själv och sina barn. Det betyder att vi också ska vara rädda för kyrk. För oss själva och våra barn. Och det här nödvändiggör att vi lär oss vad som är tawhid och vi lär oss vad som är kyrk, så att vi inte faller in i det. Och vi lär våra barn och de i vår omgivning detta. För tyvärr så har vissa muslimer fallit in i kyrk. Och de tror att det är en del av islam. att gå till gravar, offra till gravar, göra tawaf runt gravar, att göra dua till döda människor och så vidare. Så en muslim ska alltid vara rädd för kyrk och ska aldrig tro att man är säker. Profeten al-Islam lärde Abu Bakr denna dua. Vad sa han? Och Allah, förlåt mig för det. Vad var duan? Denna dua där han sökte skydd från kyrk. Stor kyrk och liten kyrk. Och Allah, jag söker skydd hos dig för att begå kyrk med kunskap. Och jag söker skydd hos dig för den kyrk som jag inte har kunskap ifrån. Så en människa ska vara rädd för att begå kyrk. Så de byggde i alla fall denna stora och vackra moské. Och vi fortsätter inshallah efter bönen. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.